välkomna här till Aktörspodden. Du lyssnar på Johan Mårtensson och idag har jag med mig en väldigt speciell gäst. Vem är det då vi har med oss idag? Det är Sveriges genom tidernas snabbaste man på 110 meter häck. Han är från den gyllene svenska friidrottsgenerationen med bland annat Stefan Holm, Christian Olsson, Kajsa Bergqvist, Carolina Klyft och systrarna Kaller. Vi hälsar varmt välkomna till Robert Kronberg som snart blir Lerumsbo. Robert, det får du berätta mer om.
Jajamensan, jag flyttar nu i slutet av denna månaden nu till Rydsberg faktiskt. Vi hittade ett jättefint hus där.
Hur gammal känner du dig, Robert?
Oj, det var en bra fråga. Jag känner väl mig äldre och äldre faktiskt. Även om jag försöker stå emot det naturliga förfallet. Att man har lite sämre återhämtning och man är lite mer skadebenägen till exempel. Men då utgår jag ju ifrån att jag fortfarande har en liksom väldigt hög fysisk nivå på min träning.
Du har från 1997 till 2011 13 guld och 1 silver. Du har totalt dominerat din sport som är då 110 meter häck. Hur gjorde du detta möjligt?
Ja, jag skulle väl säga att min största tillgång är väl en stark passion till häcklöpning. Jag älskade att springa häck och det kände jag ganska tidigt. Det var en perfect match och jag hade en väldigt stark drivkraft i att hela tiden försöka utvecklas. Så någonstans så vet du, var jag aldrig nöjd utan jag bara siktade framåt. Och jag tror att jag hade väldigt höga mål och höga tankar om liksom vart jag ville komma med mitt springande eller löpande eller häcklöpande. Och vid en väldigt tidig ålder så liksom tänkte jag tankar som att jag kommer bli väldigt, väldigt bra. Och det fanns egentligen inget fog för det utifrån ett liksom perspektiv då i Sverige eller i liksom internationella sammanhang, utan det var något som liksom bara fanns inom mig, och jag tror att den tanken fanns med mig under hela min karriär på då olika nivåer och på olika sätt, och därför så var jag hela tiden hungrig, och hunger är ju jätteviktigt, och liksom har man både och i då vissa lägen så vet det, blir man ju livsfarlig, och det var väl det som var, om man ska kolla på då nationell nivå, så var det ju definitivt någonting som jag liksom siktade högt på i en tidig ålder och hade en ganska kaxig attityd gentemot mig själv, ska jag säga. Och det tror jag gav mig en hel del nycklar till framgång.
Du kom tvåa och sen återvände du 2011 för att återta guldet. Vad var det som drev dig och hur kunde du göra detta möjligt?
Ja, alltså jag förlorade ju SM-finalen mot Filip Nosmy då 2009 på Malmö stadion. Det var ju på hans hemmaplan också, så att det kändes ju extra tungt liksom när man då gick tillbaka efter målgången där och skulle skaka honom i hand, och han var skitglad med sina kompisar och vänner och familj och så. Och jag kände väl någonstans där att men det här vill inte jag uppleva igen. Så det gav ju mig en massa motivation där att liksom jobba vidare, om man ska säga utifrån ett nationellt perspektiv då. Så att det var ju extra skönt när man 2011, ja, i mitt sista SM då kunde avsluta på topp, ska jag säga. För att jag hade ju bara fokus på mitt lopp och mina resultat liksom. Men det var ju skönt att få knäppa honom på näsan en sista gång där, med tanke på att vi hade haft en liksom härlig konkurrenssituation under några år då.
Bestämde du redan tidigare att 2011, det här är mitt sista SM?
Nej, alltså, det var lite svårt där. Jag hade en hel del skador under några år där och fick kämpa för att hålla mig på en hyfsad nivå. Och kände väl någonstans där under 2011 bestämde jag mig när jag fick en liten skada i hälsena under vintern. Att det är några saker som måste funka i sommar för att jag ska satsa emot OS 2012. Och det var bland annat då att jag skulle hålla mig då skadefri. Jag skulle ha en liksom glädje i mitt tävlande. Det var två viktiga komponenter tillsammans med att då i min toppform komma upp till en hög kapacitet. Och jag kommer ihåg att jag var i ett ställe i Finland som heter Joensuu och sprang och kände direkt efter målgång så kom det här insikten till mig att det är slut. Och det var lite så här, det var en sån sjuk insikt som bara kom till mig liksom. Och jag sa till mina finska kompisar där att ja, men vi syns på finkampen, men det blir liksom sista gången som vi kör eller tävlar emot varandra. Och sen så satte jag mig då vid sidan om där och egentligen bara storbölade där och liksom ringde till min coach och till min farsa som hade varit med hela vägen. Och det var en så här sjuk upplevelse. Men sen efter det så blev det som att man släppte på alla spänningar och liksom all skit och helt enkelt hade några fantastiska sista veckor där jag då vann SM-guld och jag hade en fin avslutning i då finkampen och blev utslängd ur då landslaget. Och det ser jag som en stor liksom, att folk verkligen tyckte om mig.
Ja, det här stora som du väl hade, den här friidrotten, det har ju varit en jättestor del i ditt liv. Alltså du har ju levt med friidrotten. När den här försvann från dig så ersatte du detta med ett företagande. Berätta mer om det.
Ja, alltså jag har varit väldigt målmedveten genom hela mitt liv. Och jag kom väl ihåg, jag startade Crombie som är mitt företag och jag liksom jobbar ju med hälsa och träning och friskvård på olika sätt. Och jag startade 2010 och började samarbeta med Apollo och körde träningsresor till då solen. Så vi var bland annat på Plaitas Resort en hel del. Och där någonstans väcktes tanken vid att liksom jobba mer med vanliga människor. För att jag måste säga det liksom, att när jag slutade min karriär så liksom tänkte jag hjälpa vanliga människor som är omotiverade eller så här, hallå, det här är för låg nivå, tänkte jag liksom. Jag vill jobba med elit. Men sen så insåg jag det ganska snabbt att det är så mycket roligare och så mycket mer tillfredsställande att jobba med vanliga människor och faktiskt göra skillnad i folks liv. Och det är liksom en stor orsak till att jag jobbar med det som jag gör idag.
Hur mycket har det sportsliga påverkat dig i ditt företagande, om man säger, din erfarenhet?
Ja, men det är ju klart att man kopplar samman sina erfarenheter och det som man har jobbat med inom sporten i det man gör idag. Så att jag har ju en tydlig målfokusplan och det är ju som i sporten liksom, att du behöver träna och bli duktig på de bitarna som krävs för att du ska bli en duktig företagare också. Och det är liksom någonting som jag hela tiden jobbar med och har en tydlighet i.
Du har även testat på andra saker som bland annat SM-guld i inlines, hockey 2008, SM-mästare i bob, du har SM-guld i tyngdlyftning, du har någon EM-guld eller vad i veterantyngdlyftning eller vad var det?
Ja, precis. Jag vann veteran-EM i tyngdlyftning nu i somras faktiskt. Så att det var himla kul att ta sitt första internationella mästerskap.
Som veteran också.
Ja, precis.
Men i alla fall det jag menar med det, du har varit väldigt orädd för att testa nya saker. Och det här tror jag inte alla människor vet om dig. Många vet att du är väldigt duktig på 110 meter häck. Men du har testat andra saker. Hur låter du det påverka dig själv i din nuvarande vardag, i ditt företagande?
Alltså, utveckling måste ju ske via att du någonstans hela tiden söker efter en ny nivå eller försöker utveckla dig själv. Att du hela tiden liksom kollar, var är jag nu och vart vill jag egentligen? Liksom. Och hela den utvecklingen handlar ju om att skapa nya insikter och aldrig vara nöjd med sin situation. Man kan vara nöjd under korta perioder, men sen så behöver du någonstans vakna upp och kolla framåt, blicka framåt hela tiden. Och det är definitivt någonting som jag försöker göra, liksom utvärdera mig själv och kolla var är jag nu och vart ska jag någonstans, vart är det jag egentligen vill. Och där tror jag att många människor kanske fokuserar på fel saker. Man liksom kollar mer på vad andra människor tycker och tänker än vad man själv kanske egentligen vill innerst inne, och då kanske målen blir lite felriktade. Och där är det nog viktigt att man vet vart man är någonstans och liksom verkligen följer sitt hjärta och passion. Det är det handlar om.
Dina individuella framgångar känner ju nog alla till, men jag vet inte om alla känner till att du även har hjälpt både till exempel Alingsås handbollsklubb till SM-guld 2014. Berätta gärna mer om det.
Ja, jag var ju med Micke Fransén som är coach i Alingsås, var med hans sista år i Sävehof och hjälpte till med fysen där. Sen så blev det då naturligt när han bytte till då Alingsås, så vet du, hängde jag med dit. Och sen blev jag fysansvarig för herrarna där, och som jobbade väldigt fokuserat i två år med deras hungriga killar. Det var ett skönt gäng med Max Dari och Konradsson. Och, ja, det var ett liksom väldigt gött gäng. Så att vi fick två härliga år, och andra året blev det ju helt enkelt att vi tog SM-guld, och det var himla kul att kunna göra skillnad. Även om vi var ett helt team och så var det himla kul att kunna vara med i den satsningen och det som skedde där.
Vad är det du då du erbjuder dina företagskunder eller kunder idag, ska man säga?
Ja, alltså jag vet, jobbar ju mycket med eller startar alltid i hållningsträning, kan man väl säga. Alltså allting handlar om att skapa en bra hållning. Har du det, så vet du, släpper mycket spänningar och smärtor i liksom, ett vanliga sjukfrånvarotal, såsom du vet, höfter, liksom ländrygg, axlar, nackspänningar. Att man kanske har en stressnivå som man kan få ner via att man faktiskt får balans i sin egen kropp liksom. Och det jobbar jag en hel del med. Och det är ju träning som faktiskt alla kan göra. Och det är det som är så häftigt, att liksom Margareta 55 som en elitmotionär får ut lika mycket av den här typen av då upplägg. Och sådana upplägg kör jag i då företag, och tillsammans med vidareutveckling där man kan jobba med både den mentala biten och beteendeförändringen som det handlar om, tillsammans med den fysiska utvecklingen, så försöker jag att mäta mina insatser i ren lönsamhet och vad då företaget faktiskt får ut av mina tjänster. Så att det är ett väldigt viktigt jobb, och jag tror också så här att företagskulturen i Sverige idag, den är liksom lite, ja, alltså friskvård ses nog mer som en feelgood sak, någonting som man ger sina anställda och så liksom är folk lite nöjda, och sen så är det inte så mycket mer. Medan jag då tycker att man ska använda de här pengarna och liksom satsningarna till att se möjligheterna med en bra riktad friskvårdssatsning och de effekter man faktiskt kan få om man gör det på ett bra sätt och följer upp och mäter och som jobbar åt rätt håll hela tiden. Och där försöker jag liksom visa på en långsiktighet och en effektivitet över hela företaget, där man faktiskt får med alla i satsningen, och det handlar om en beteendeförändring då, som kunna jobba med det över tid.
Du har drivit företag i många år nu, du startade som sagt i 2010. Hur såg företaget ut till att börja med, så att säga, och hur ser det ut idag? Vad var jämförelsen?
Ja, jo, men det var ju mycket träningsresor till en start, och där la jag väl en slags men lärde känna mig själv och mitt eget koncept, så att Crombie-konceptet skapades väl där, eller liksom föddes på de här resorna där jag fick göra mina egna koncept och liksom ha helt enkelt training camps, och jag körde helger här i Sverige också på olika orter. Idag jobbar jag ju mer med dels PT-verksamhet, men också med då företagsjobb. Antingen då kundevents och kick-offer, eller så är det då mera liksom fokuserade friskvårdsupplägg helt enkelt som jag då jobbar med.
Friidrotten erövrade du Sverige, och du utvecklade ännu mer till att bli mer global. Med det i åtanke, kommer vi se Crombie gå globalt?
Ja, det är ju ett mål. Det är det ju definitivt. Först vill jag få Sveriges mest erkända träningskoncept. Och det kommer ta sin tid att nå dit. Och jag har specifika delmål för att komma dit. Och det är en stor utmaning och just nu ser jag långt, långt ifrån det. Men jag vet att om jag jobbar målinriktat emot det här så vet du, kommer jag att ha en stor chans att komma långt med det målet.
Så du kommer, som så här, som lite som 2009 till 2011, du kommer återkomma med ett guld?
Ja, det hoppas jag. Först handlar det om att komma ut på liksom nätet här nu. Och vi håller på och då utveckla en hälsoportal som kommer att liksom vara oss till ett gang. Och sen så i nästa läge så handlar det om att liksom kanske då utveckla Crombie Center. Alltså rena gym med då min specifika filosofi som kommer genomsyra det. Och för mig så handlar det om liksom långsiktighet och liksom hela tiden ha ett helhetskoncept där man tar tag i hela individen från den fysiska till den mentala biten. Och sen jobba med kvalitativ, rolig typ av träning. Det är skitviktigt. Och sen kommer vi försöka successivt ta det högre och högre. Det är mitt mål.
Vi var inne lite på mental coachning och det är en stor del i din verksamhet. Hur kan man använda sig av sin mentala styrka i sin vardag?
Ja, alltså du kan göra jättemycket med en tydlig målfokusbild, en målfokusplan. Jag kan ta ett exempel om du vill.
Ja, jajamän.
Alltså när jag slog igenom 2000, jag var ju i OS-final 2000, det var mitt första stora genombrott liksom. Och sen hade jag 10 år i den absoluta toppen med flera VM-finaler och liksom EM-medalj och det ena med det andra. Och jag måste säga det, hade inte jag gjort det förarbetet med en tydlig målfokusplan från 1997 till 2000 där som 97 var liksom startskottet och jag hade ett mål, det var att ta mig till OS-final 2000. Så då var det en vision och jag var ganska långt ifrån det och i det läget så fightades jag ju med mig själv kan man väl säga. Jag hade liksom inget riktigt motstånd i Sverige och jag ville bli internationell topp men jag hade inte verktygen så jag och min coach Peter Fröberg tog helt enkelt tag i den situationen och vi satt på VM 95 faktiskt och kollade på då häckloppen och såg de kubanska häcklöparna springa där och liksom kände väl någonstans att de har alltid duktiga häcklöpare på toppen. Så vi tog kontakt med deras coach och sen så åkte vi faktiskt dit 97 då och det uppvaknandet och den utbildningen jag fick ifrån 97 till då 2000 av dem på plats i Havanna. Det var den största investeringen i min satsning. Och där kunde jag liksom successivt se hur jag kom närmare och närmare dem och kunde bli snabbare och snabbare hela tiden. För då kom vi tillbaka på då olika läger dit och då hade jag hela tiden nya mål och en tydlighet att nästa gång jag kommer tillbaka då är det fokus på att försöka vara närmare inom det här området och det här och det här och det här. Och det kände jag liksom att det var himla fint att ha den katalysatorn liksom, någonting att fokusera på hela tiden. Så när jag kom dit sista gången så kände jag i speciellt ett pass då. Det var ganska kul för då frågade jag de kumanska coacherna där att vad ska vi köra ikväll? Och de hade lite dålig engelska så han bara tonight we do 4x1500 meters. Och jag bara, hallå, jag är sprinter liksom. Springa 1500 meter, är du galen liksom? Så att jag låg hemma och våndades där på hotellet. Kom tillbaka så var det bara 20 gånger 300 meter med 100 meters gångvila. Och det kändes ju som en så här, yes, vad skönt liksom. Och då kände jag i slutet av det passet när jag fick nästan hjälpa mina kubanska vänner liksom fram till då startlinjen att nu är jag lika vältränad som dem. Och det var en sån här härlig insikt och kick som jag tog med mig. Så att jag jobbade vidare emot OS 2000 och hade väl egentligen inget fog för att liksom kunna nå en topp 8-nivå. som var mitt stora mål i det läget i min karriär. Men med tanke på att jag liksom hela tiden fortsatte tro på min då målfokusplan, så vet du, kände jag väl någonstans under sommaren där att jag är nog liksom ready to go för då Sydney OS. Och mitt resultat där, det blev ju väldigt lyckat, där jag faktiskt gjorde mitt bästa mentala lopp under hela min karriär i det loppet som jag hade laddat för. Så att jag var definitivt bäst när det gäller i det läget, och det var mycket tack vare att jag, eller jag ska säga helt tack vare att jag hade haft det här målet under lång tid.
Och då ska vi ta och presentera startfältet i den första semifinalen på 110 meter häck. Den semifinal där Robert Kronberg finns, och där det finns en liten chans att han kan gå vidare till final. Ja, det är en kanonstart på Kronberg. Han går i första häcken och andra. Och det är Creer och det är Garcia som är loss. Hur ligger Kronberg? Ja, det är banden inte så himla långt ifrån. Han är nog i final. Han kan vara i final. Han kan vara i final. Det står väl mellan honom och Bones, sydafrikanen. 13:17 stannar klockan på. Garcia, 13:16 korrigeras tiden till för kubanen som är etta. Creer är tvåa. Dorival är trea. Vem är final? Det är Kronberg!
Han är final.
Det är Robert Kronberg. Han är i olympisk final på 110 meter häck.
Med fokus då på träningen, alltså för alla som lyssnar där ute, hur svårt är det att veta hur många steg man ska ta mellan häckarna?
Ja, då sätter man ner alltså, och sen liksom tänker man ett steg, två steg, tre. Nej, skämt åsido, det där går ju helt naturligt. Och du går ju upp med samma ben, så är det fyra fotisättningar, tre steg emellan häckarna som man jobbar med. Så är ju häckarna nästan 1,10 höga. Så att det är ju en sjukt svår teknik, och det handlar ju mycket om rytm, att du ska göra samma sak om och om igen. Och kollar du på ett häcklopp, jag såg om det är ett VM eller OS eller någonting, när man ser de här ifrån sidan, så kameran hänger med ifrån sidan, så ifrån steg 4 när man är uppe i då fullfartslöpning, så kan du i stort sett dra en liksom parallell linje mellan axeln och höften rakt fram genom hela loppet. Det enda som rör sig i då luften, det är benen. Och det är därför det kallas häcklöpning och inte häckhoppning, som jag har fått höra genom hela mitt liv egentligen.
Du är häckhoppare, Robert.
Häckhoppare, precis. De har hört några gånger på det, som det, man varit ute några gånger. Åh, häckhoppare! Hur läget?
Ja, det är underbart. Men som sagt, förutom då alltså all din träning och sånt, så har du många certifikat och gått många utbildningar, till exempel som första NLP, KTB, beteendevetenskap och sånt här. Hur har det hjälpt dig i ditt företagande?
Ja, men det är ju direkt avgörande. Jag är ju väldigt intresserad av mänskligt beteende, och det är det jag liksom jobbar med då varje dag, oavsett om det är på liksom företagsnivå eller på individnivå i form av PT. Och det gäller att förstå sina kunder på ett tydligt sätt, så att det är liksom någonting som jag definitivt jobbar med hela tiden, tillsammans med de utbildningar jag har gått inom träningsvärlden då, för att kunna få en hög kompetens inom helheten där.
Alltså, jag har ju hört rykten här nu givetvis om att Robert är en väldigt duktig sångare. Och du får gärna, det här får du utveckla lite.
Alltså, du, vad har du hört det någonstans? Duktig och duktig vet jag inte, men jag vet, spelade i band. Ett band som heter Everything. Och där var ju bland annat Patrik Klyft med, alltså Karos man, med ett tag.
take away the pain you feel.
Nej, men alltså, vi fick ju skivkontrakt och släppte en singel. Tonight is the night hette den singeln. Det var lite catch och så, lite, ska man säga. Det var en blandning mellan på den tiden och 90-talet av då Gyllene Tider, Bon Jovi, Guns N' Roses, liksom någonting sånt där. Så att det var väldigt melodiskt och väldigt så här poppigt skulle jag väl säga, eller liksom rockpop skulle jag väl säga egentligen. Men sen så har jag ju gjort en häftig sak. Jag var ju med på EM-invigningen 2006 på då Götaplatsen med Hammerfall. Och körde en låt som en liten surprise. Och det var lite sjukt, för det kom jag ihåg att då kom jag dit. Och detta var ju under friidrottens gyllene år. Så att det var ju hypat i hela Göteborg. Liksom, det var ju som en stor folkfest. Och då vet jag, kom jag ihåg att jag kom backstage. Så vi satt där och så liksom hängde med då bandet. Och jag kände dem lite sen som innan. Vi hade gjort en video med dem. Jag och Johan Wissman, Kajsa Bergqvist och... ja, det var någon mer under våren. Så att den här idén kom ju efter det. Och då vet vi, satt vi där och köta. Och så märkte jag att de blev mer och mer fokuserade och liksom nervösa. Men jag satt där, men jag ska ju liksom bara ha kul. Och jag satt där med min kaffe liksom, så här bara jättelaid back. Och så kom det en sån här stage man och så skulle jag hänga med upp och så skulle jag springa ner för en ramp och möta upp med då liksom sångaren längst ut på då scenen. Så fick jag mick och så sa han bara lycka till. Och då kollade jag ner och såg ingen ände på, du vet, Götaplatsen. Och de sa ju att det var ungefär 100 000 pers där. Och då insåg jag bara helvete. Okej, okay. Apropå att vara bäst när det gäller då. Så att jag liksom tänkte så här, antingen så mesar jag nu och är så här lite halv tillbaka, eller så kör jag all in nu liksom. Så att jag sprang ner och körde all in och den känslan när man kom ner där och såg det här havet av det människor, och sen när jag sa det, den bara kom igen Göteborg, för jag ser lite händer i luften, och så liksom höjer sig 100 000 pers med sina, du vet, händer och bara klappa, du vet. Okej, okay, jag har fått uppleva 3 minutes of rock and roll fame. Och det var en fantastisk kick faktiskt, måste jag säga. Himla kul.
Vem har varit din största konkurrent i ditt liv förutom dig själv?
Oj, det var en svår fråga faktiskt. Jag tycker inte att det har varit någon specifik person, utan det har ju kommit och gått konkurrenter, till exempel inom häcklöpningen, om man säger så. Och det är väl mest i den ytan i sådana fall det har varit några specifika personer. Men jag skulle faktiskt vilja vända på det och säga liksom att en stor orsak till liksom varför jag höll på med friidrott, det var dels liksom givetvis att sätta avtryck i liksom historien och bli en duktig häcklöpare rent liksom med snabba tider och liksom vinna och ta olika medaljer med mera. Men sen så var det ju och faktiskt även där göra skillnad i folks liv. Jag ville vara en liksom god vän och helt enkelt finnas där för då mina till exempel landslagskompisar och folk i min närhet. Så det var lika viktigt för mig att vara den här starka personligheten och du vet lagkapten i landslaget som jag var under en tid och få den credden tillsammans med mina liksom resultat och få dela upplevelser med folk runt mig. Därför utan att man delar någonting med någon så är man ganska ensam. Så att jag försöker nog att se konkurrens som en tillgång istället. Att man delar någonting även i det.
Om man vill anlita dig, hur går man tillväga då?
Då kontaktar man mig på info@crombie.com. Går in på min hemsida. Så det är ju givetvis mitt namn där. Och så är det B, Sting Like a Bee, B-E-E, Crombie. Och där då så vet du, kan du skriva ett mail eller så går du in på Go Crombie på Facebook och kollar på då inspirerande träningsklipp eller annan info eller då Crombie.com. www.jonsson.com som är min hemsida, helt enkelt.
Arbetar du i hela Sverige?
Ja, det gör jag. Jag har kunder över hela landet, oavsett om det är företag eller på då PT-nivå.
Du är trots allt medievan. Lockar dig aldrig med som tv-kommentator istället för att gå den här företagsvägen?
Alltså, jag vet inte. Jag har inte varit så himla sugen på att jobba med media. Det är inte min personlighet egentligen, även om det kanske låter lite komiskt när jag säger det, för att jag älskar verkligen att vara i tv. Och jag har gjort en del expertkommentatorsjobb och lite annat i på då olika sammanhang, men att jobba med det, nej, det känns inte som att det är liksom riktigt min sak faktiskt.
Om du då ska expandera, hur ska man göra då? Det finns ju faktiskt bara en Robert Kronberg.
Ja, jag jobbar ju med min kusin som liksom är min då kollega. Och vi jobbar ju ihop, och jag hoppas att man kan bli fler inom företaget så att vi liksom verkligen kan ta nästa steg.
Men det är konceptmässigt som du vill egentligen jobba. Du vill bygga ditt koncept. Du vill se till så att så här gör vi på Chromebee. Och sen vill du tillämpa det ute på marknaden på olika nivåer, olika sätt. Är det lite så, eller?
Ja, men precis. Jag har ju ett liksom specifikt koncept som jag jobbar med. Och jag har till exempel en egen löpfilosofi där jag utgår ifrån sprintsteget för att bli en bättre löpare. Och liksom alla de fördelar som man får med att lära sig sprintsteg. Och då snackar vi inte att man ska bli en ny Bolt, utan du ska lära dig själva rörelsen på utifrån din situation. Och där kan man till exempel lära sig en hel del av det. Och vi har flera liksom egna vägar där jag jobbar då, och liksom försöker se saker ur ett lite annat perspektiv och försöker utveckla och utmana helt enkelt. Men hela tiden utifrån att alla kan bättre genomföra det som jag då liksom hjälper till med.
Samarbetspartners, är det någonting som du arbetar med aktivt?
Ja, det måste man ju ha om man har ett företag, såklart. Så liksom på då olika nivåer så jobbar jag med det tillsammans med att jag menar jag behöver min egen återhämtning och ha min kiropraktor och min gamla fysioterapeut som jag fortfarande jobbar med för att hålla mig up to date och inte skada mig till exempel. Så att det finns många perspektiv på då liksom samarbetspartners faktiskt. Ifrån att ha någon som tar hand om ens ekonomi till att ta hand om ens kropp helt enkelt.
Vad tror du kommer vara viktigast för dig under 2018 i ditt företagande?
Ja, det är att färdigställa den hälsoportal som jag håller på och utveckla nu och som kommer vara ett liksom fantastiskt liksom komplement i mina jobb mot företag när det gäller att kunna tyda statistik och kunna ha en liksom enhetlighet i mitt koncept och kunna växa hela vägen så att ännu fler kan ta del av mitt koncept.
Talen som jag förstår det är lite som att du kommer hjälpa människor i utveckling där de ser att de utvecklas.
Ja, definitivt. Så att det kommer vara en liksom kombo emellan på då individnivå kan köpa det helt enkelt som liksom vanlig person, men du kommer även kunna köpa som då hela konceptet emot företag också då, och då blir det ju ett lite annat fokus.
När tror du lanseringen av detta kommer ske?
Oj, ja, vi får se. Jag hoppas att vi kommer att komma ut med det här någon gång i höstvinter så att det blir senare delen av det här året i sådana fall. Så att vi som jobbar hårt med det, och till exempel så håller vi på att spela in en massa videofilmer med då liksom, ja, helt enkelt då liksom rena tydliga övningar som jag kommer att då ha på då högt och lågt, allting ifrån rörlighet och core till liksom sprint skulle jag säga faktiskt, där vi liksom på ett väldigt tydligt sätt och liksom enkelt sätt ska få liksom kunden att förstå hur man faktiskt ska göra, för att jag är liksom lite anti, som man kan se ibland på då marknaden, att man bara filmar utifrån en eller två vinklar och så ska kunden göra exakt det som görs där, och liksom har man ingen koll på på vad man faktiskt ska göra, så liksom kan det faktiskt bli mera skadligt än liksom faktiskt att man blir starkare, för att du till exempel inte orkar hålla tekniken och positionen, och då blir det istället en belastande situation, och det vill jag undvika genom att ha ändå tydlighet i den info som jag ger ut.
2000 så belönas du med stora grabbarnas och tjejernas märke. Berätta för våra lyssnare vad det betyder.
Ja, först ska jag säga det, liksom, apropå jämställdhet, så stora grabbar hette det fram till för 2-3 år sedan. Så att alla tjejerna där hette liksom stora grabbar. Så det var lite så absurt. Men det är en ja, hela det är ju en hedersutmärkelse för ett långt och troget arbete för då svensk friidrott, kan man väl säga, liksom, att man har gjort någonting bra för sporten, och det är jag givetvis jättestolt över.
Ditt signum är välkänt. Robert Kronberg står för det är bäst när det väl gäller. Hur har du lyckats med detta, och att det här har blivit ett signum som är, och när man tänker på det så tänker man på Robert Kronberg. Hur gjorde du det möjligt?
Ja, dels så tror jag det är ett personlighetsdrag, för att jag kommer ihåg att jag redan tidig ålder, jag vann faktiskt Götalandsmästerskapen när jag var 13 år. Jag hade just gjort mina första statslagsmatcher i fotbollen och var ju en stor talang och snabb liksom. Men sen så kom jag in på friidrotten och kände väl direkt att jag liksom älskar när det är de här stora viktiga loppen. Så att jag vann faktiskt mitt första Götalandsmästerskap när jag var 13-14 år, och sen så vann jag USM året efter det, och jag var ju långt ifrån den som var mest fysiskt utvecklad, men jag hade pannbenen liksom, och liksom gjorde väl ett lite bättre lopp än vad jag egentligen trodde att jag själv kunde göra, medan folk blev mer liksom nervösa istället och inte kunde få ut det just det loppet. Så att den liksom känslan fanns med mig i en tidig ålder, och sen utvecklades det, och jag levde alltid upp när det var mästerskap, så att jag såg fram emot de här stora loppen liksom. Det var där jag var som bäst och jag ville göra dem, och det tror jag är ett viktigt liksom tankesätt att ta med sig liksom, i de största utmaningarna, att man älskar utmaningen, och det var något som jag verkligen alltid gjorde, och jag skulle väl liksom kunna säga att jag var passionerad till liksom uppgiften.
Det här med utmaningar här, nu ska jag fråga. Hur är det att träna en pingisspelare?
du tänker på då Jörgen Persson?
Jag tänker på Jörgen Persson.
Ja, men han är härlig. Vi hade ett samarbete under hans sista år där, 2012, när han skulle göra sitt sjunde OS. Det var häftigt. Han är en skön snubbe, och jag försökte hjälpa honom i hans sista del och försöka få ut det här lilla extra när han skulle göra sin liksom sista satsning. Och jag måste ta en liten rolig story där. Jag kommer ihåg att jag kom ner till Halmstad, och så skulle han och Tickan, som var coach, alltså Ulf Tickan Karlsson, körde ett pass, och jag stod och kollade då, och då körde de en då övning där då Tickan stod vid nätet och bara matade bollar, och Jörgen fick bara slå med forehand, och det såg ju så himla enkelt ut, men som Tickan liksom la ju då bollarna höger, vänster, i mitten hela tiden, och liksom Jörgen hängde ju med oavsett var då bollen var, så vet du, hängde han med runt hela bordet, och så var det något så här litet mål som de hade satt upp då, där han skulle försöka sätta i då. Och det såg ju så här löjligt lätt ut, men sen så när jag skulle testa, så vet du, insåg jag ju hur svårt det var, för att det var ju liksom två bollar och sen var det ju liksom backhand direkt. Och det handlar ju så mycket om fotarbete. Så vi jobbade ju mycket med fotarbete, men också med liksom effekt i, vet du, både överkropp och lår, och skapa en liksom explosivitet, men också en liksom uthållighet. Och den kombon är ju svår, för att det är två fysiska kvaliteter som inte går med varandra, utan liksom, ska du bli uthållig så vet du, blir du mindre explosiv automatiskt, medan du behöver vara explosiv och liksom kunna vara snabb som då pingespelare. Så att det var en himla kul liksom resa att göra med honom, och han är ju en skön kille också.
Och med det så får vi säga tack så hemskt mycket från Aktörspodden. Du har lyssnat på Johan Mårtsson och jag har haft turen att ha haft med mig Robert Kronberg från Kronby by Kronberg.